I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Olof Palme har blivit mördad.
Ja.
Och jag bara, känner vi honom?
Ja. Mina barn får väl prata om sin traumatiserade barndom med att deras mamma var emotionellt aldrig närvarande. Hon bara låg och sov. Måste du gå runt och flasha ditt bibliotek?
Exakt.
Liksom?
Flasha ditt bibliotek. Det är så här en Tinderbild. Liksom.
Vi fattar att du läser. Liksom.
Ja, det är bara... exakt. Jag fattar. Har du återhämtat dig från skolavslutningen?
Ja, men faktiskt. Men det var tufft, tycker jag. Alltså,
jag
min son gick ju ut nian.
Oh, just det.
Efter att ha gått i samma skola i 10 år. Så det var... Jag började lipa redan när prästen började prata. Aha. Då satte jag igång. Och sen så bara... Och jag, alltså jag får ju sån ångest också. Faktiskt ska jag erkänna att jag får sån skilsmässoångest av att sitta själv i kyrkan. Och jag har gjort det i alla år. Liksom. Och då blir man, det är vidrig känsla. Helt plötsligt så känner man sig så extremt utsatt. Även om jag sitter med människor jag tycker jättemycket om. Alltså andra föräldrar som jag känner sedan jag var barn. Så blir
Men det blir
så här,
mer påtagligt där, eller?
Ja, det blir så. På. Jag glömmer aldrig första skolavslutningen. Efter skilsmässan, det var bara så här, alltså det här är, jag måste ta hit någon som sitter med mig, min pappa eller något sånt där. Men nej,
gick du helt själv då?
Ja, det gjorde jag.
Fy, det kan jag verkligen tänka mig, inte kul.
Nej, men, och jag menar, det här är, jag menar, det är inte, ja, det är någonting som man måste kunna hantera i och för sig, men det är betydligt mycket mer synd om mina barn som sitter där och har den känslan. Vi är vuxna, vi måste ta ansvar för våra egna liv.
Även om det är mycket annat som är bra där, så är det ju, man måste ju också få tillåta sig att tycka att saker och ting är jobbiga.
Och det var ju det, just där och då gör jag det varenda år. Jag tycker det är fruktansvärt. Det är liksom, jag vet
aldrig
inte.
Men, på det, men jag förstår. Så att, eller jag kan föreställa mig.
Ja, jag vet inte, jag tycker det där är svårt. Och sen så var det ju en separationsångest. Jag sa till min son att när jag gick ut nian, då hade jag bytt skola 7 gånger.
Oj.
Alltså han har aldrig... Jo, men, nej, men för att förut var det så att då gick man ut lågstadiet och sen så kanske man bytte skola till mellanstadiet eller klasser splittrades för att man skulle gå upp i en annan årskurs. Eller, alltså, det är väldigt ovanligt att man går i en och samma skola i 10 år.
Så länge, ja, men det har du helt rätt. Jag hade nog
från förskoleklass liksom, hela vägen upp.
Uh-huh.
Till och med i samma fysiska skola. Det är ju, jag tror
men
inte
på samma ställe.
Nej. Men nej, så jag tror att det är en tuff separation.
Du märker det på
jag, de där små barnen när de ska ut. Nu ska de ut i livet. Liksom. Nu är... Ja, precis. Jag tycker nog att jag tror hela det där gänget... Helt plötsligt så blir det på allvar. Liksom. Skolan är inte längre obligatorisk. Det är på riktigt nu. Liksom.
Mm, och jag tycker att det som har funnits där i så många år som
exakt.
Inte längre finns där.
Nej, men alla de här lärarna som de har sett, även om inte de längre, som din mamma till exempel, som en sån här, som de, båda mina barns första lärare, de har ju sett henne sen i skolan alla år efter, liksom flera gånger i veckan och sådär. Men nu är det ju liksom ett gäng vuxna människor som de har haft som en väldigt stor trygghet som de aldrig kommer se längre.
Nej, men de har gått samma väg, gått in genom samma port, upp för samma trappor varje dag i 10 år.
Mm.
Ja, fy, vilken separationsångest. Men jag undrar, jag tror inte att man känner riktigt så starkt när man Eller som barn, eller jag vet inte. Det är värre för föräldrarna, hoppas jag.
Jag tror det. Det var fruktansvärt.
Men vi har ju barn på samma skola, men vi har ju olika åldrar då. Så att vi har ju inte skolavslutning tillsammans, utan på först på morgonen är ju de yngsta, där jag då går. Och sen går du lite senare på dagen.
Precis.
Men, och är det lika stämningsfullt alla åldrar? Är det, alltså jag har ju bara varit med på den här ett och två, eller liksom förskola och ettor.
Jag skulle konstatera, jag konstaterade ju det när jag satt där, att de är exakt identiska. Alltså, varje avslutning har varit identisk sen, och de är väldigt långa. Alltså, de håller på i 2 till 2,5 timmar.
Ja, vår är nog lite kortare faktiskt. För jag tror inte de små klarar att sitta så länge riktigt.
Nej, exakt. Och det gör ju egentligen inte de stora heller. Men... Nej. Och framförallt gör inte jag det.
Alltså. Nej, men jag tycker ju också, alltså jag vet inte vad det är som gör en så gråtfärdig. För att nu... Ja, men dels att ett år har passerat såklart. Det är ju livet som sådant som man reflekterar över. Men det är också så här gamla minnen som på något sätt bubblar upp. Och det är egentligen fina minnen. Men ändå så starka minnen. Jag vet inte, jag tycker att det är så... ibland förstår jag inte riktigt var alla tårarna kommer ifrån.
Inte jag heller. Det är precis. Det var, jag bara sitter där och det enda jag vill det är att bara sitta och så här fulhulka.
Alltså jag vill bara gråta högt. Ja. Jag vill bara släppa ut alla känslorna. Men måste ju hålla tillbaka. Och jag är så lärvig. Alltså, när typ rektorn stod och höll ett tal vad hon skulle ta med sig på sommaren. Jag vet inte om hon gjorde samma med de äldre. Hon bara, jag tar med mig ett äpple. Jag bara,
ja,
alltså jag gråter till allt och det är så här, ja, men typ man bara kramar om föräldrarna och säger man kommer hälsa på oss på västkusten och då börjar jag gråta också. Alltså jag gråter liksom till allt. Det finns ingen logik i det. Alls. Ja, känslorna bara ligger utanpå mig.
Men och det där börjar redan på morgonen när jag kliver upp liksom. Så att jag var så här, och jag skulle så här locka min dotters hår och vet jag bara alltså, jag måste gå in på toa och lipa lite
mina tårar rinner nu när vi pratar. Och jag också när jag står och borstar här med Lillis hår. Och jag bara alltså det bara, för det är också den här förberedelsen innan som jag också kommer ihåg som barn som var väldigt viktig och stor och sen och vi hade en liten incident där hemma också för att jag var borta kvällen innan när jag hade köpt en ny klänning till henne med Lilly som hon provade. Och sen på morgonen så bestämde hon sig för att hon inte gillade den. Och då ville hon ha en annan klänning som hon har ganska ofta. Och som jag inte tycker är tillräckligt uppklädd för en skolavslutning. Och det här är ofta en diskussion här hemma hos oss. Och jag tycker att de får klä sig i vilka kläder de vill. Men går man bort så klär man upp sig. De får gärna välja vilka kläder de vill ha när de klär upp sig, men man klär upp sig. Det är för mig en viktig sak. Och så ville hon inte klä upp sig då på samma sätt som jag ville att hon skulle klä upp sig. Varpå jag egentligen typ tvingar på... Eller hon får välja vilken fin klänning hon vill, men hon tycker ingen är fin. Och hon blir jätteledsen och hon tycker hon börjar gråta och det är jättedåligt och hennes klänning är så fruktansvärt ful, tycker hon. Men till slut accepterar den ändå. Vi åker till skolan när jag lämnar henne på skolgården. Men då vill hon inte ens gå in på skolgården för att hon tycker inte om sin klänning. Det här blir en jättestor grej för henne. Och då blir jag så stressad. För jag vill ju att det här ska vara en bra dag för henne. Och jag blir så stressad själv. Och jag tycker att det är så fruktansvärt jobbigt. Och så säger jag, men du sa ju att du fick ju ta vilken klänning du ville. Men bara du var uppklädd. Hon bara, ja men jag vill ju göra dig glad. Säger hon då. Och då är jag bara, alltså...
Då åkte kniven in i njuren på Michaela Blay.
Ja, men alltså, då ville jag bara lägga mig ner på skolgården och gråta så högt och bara att någon lärare ska typ komma och ta hand om mig. Så vill jag. Alltså, på den nivån är jag. Då är jag så förstörd och liten så att jag är så här... Och jag bara, men det enda jag vill ju att du ska vara glad, försöker jag liksom. Och det är ju verkligen det enda jag vill. Det här var det sista jag ville. Men är liksom så. Och sen blev hon jätteglad väldigt fort och så glömde hon helt bort det här med klänningen. Men där och då i stunden var det väldigt stort. Och det satt med mig. Det är bara så mycket känsla. Jag tror det är det för oss alla. Så.
Men det där är intressant. Jag bara en liten passus där med kläder. För att jag har ju varit likadan med mina barn. Att när vi går bort så är det vissa kläder som gäller. Och jag hade en diskussion om just den här frågan med en bekant. Och hon sa så här, men jag tänker aldrig tvinga på mina barn speciella kläder eller så där. Då säger jag, men då rustar du ju liksom inte ungen för livet. För jag menar, det är ju så att i vissa sammanhang har man vissa kläder och i vissa sammanhang har man inte vissa kläder. Och sen, det handlar inte om ekonomi, utan det kan ju vara Till exempel en begravning. Om man har begärt att det ska vara svarta eller vita kläder. Eller, alltså bröllop. Eller om du jobbar på bank så måste du se ut på ett visst sätt. Eller om du, att du inte ska gå in utan skor på fötterna på en restaurang. Eller, alltså, vad fan det nu kan vara. Det finns ändå dresscodes att förhålla sig till. Jag tycker det. Och plus att det där som du sa, att ja, men idag är en sån dag när man är uppklädd. Och det, jag tänkte på det du sa med håret, för det var precis det. Jag fick också, det var en dag på året när jag fick håret lockat när jag var liten, och det var den dagen.
Mm.
Så jag tror att det är väldigt speciellt. Det är, alltså, det som du säger, det är som vi sköljs liksom, av minnen.
Ja, det är någonting som bara är. Jag såg med flätor och skulle ha lite lockigt hår dagen efter. Och det är så roligt för Hermelille, hon vill ju platta sitt hår istället.
Ja, men hon, hon är ju änglalockar. Liksom. Ja. Hon är ju fantastiskt.
Nej, men det är någonting. Och jag tycker också att man klär upp sig. Sen kan man ju få ha sin frihet i att klä upp sig. Och det fick Emelie ha. Hon fick välja liksom vad hon ville i liksom uppklädningshyllan, om man säger så.
Men som du säger, jag tycker att det är viktigt att man ändå säger så här, idag är en dag när man inte har på sig det man alltid har. Och det, sen kan ju det innebära vad som helst för varje enskild individ.
Ja, exakt.
Men att, det är, att vi symboliserar idag är det något annorlunda. Precis som när barnen var små, att man satte på dem pyjamas för att de skulle känna att nu ska man gå och lägga sig. Att man inte bara gick och la sig i samma tröja. Alltså vad fan det nu är. Jag tycker det är superviktigt.
Ja, med respekt för det som komma skall. Jag kommer ihåg när jag var liten. Jag var precis likadan som hon är. Och mina föräldrar tvingade på mig kläder då för att klä upp mig när vi skulle på fest eller kalas eller vad det nu var. Och det var en gång jag vägrade sätta på mig det mina föräldrar föreslog. Jag vägrade verkligen. Det blev ett jättestort bråk. Och jag tror att jag var ungefär här med Lillis ålder. För jag kommer ihåg det här så starkt. Och så säger de min pappa till slut, som är så trött på mig, att bara, du får inte följa med. Byt inte dem så får du inte följa med. Och var på jag då, nej. Då struntade jag det. Och så stannade jag hemma, fast jag var typ för liten för att stanna hemma egentligen. Men jag var så bestämd i detta. Och min bror följde med. Och de hade ju så fruktansvärt roligt. Och det var trollkarlar och cirkusartist. Alltså det var liksom allt på den här festen som jag då missade. Eldslukare och hit och dit.
Och just att du missade någonting som är roligt. Det är liksom extra hårt.
Du förstår vad hemskt det var. Så jag grät i veckor efter det här. Och fortfarande så är mina föräldrar, tar de upp det här, att jag missade den här festen. Alltså fortfarande får jag höra det.
Rub it in.
Det är verkligen så här, rub it in. Jag bara säger, jag vet, jag gjorde fel. Och det är så här en liten sorg som jag har i mig.
Fast det var ju en ganska bra konsekvens av din pappa. Alltså, pappa och mamma egentligen att rida igenom en sån grej. Jag hade ju vikt mig alldeles på vägen. Liksom. Men jag tycker att det var ganska starkt för honom att bara säga, nej men så här är det.
Nej men det är helt rätt ju, helt rätt. Och det var väl jättedumt av mig. Men det är sånt man får ångra så här efterhand. Men jag var helt slut dagen efter också. Jag var helt dränerad. Och jag var så trött på kvällen också, så att jag var så här, det snurrade i mitt huvud. Och jag bara såhär, jag måste bara gå och lägga mig. Och Emily somnade i mitt knä. Och det är också så här, hon är så stor tjej. Och du vet, där står hon på skolgården. Och sen åt vi faktiskt lunch med alla föräldrar och alla barn ute på Villa Gotthem. Det var så trevligt. Och då bara bytte så alla barnen nummer. Och de är också så här stora. De byter nummer och ska så här facetima i sommar och höras. Jag vet inte, det är bara så här, den här lilla tjejen är så stor och sen så somnar hon i mitt knä på kvällen och är så liten igen. Och det, ja.
Livet. Men det är när man ser de här skiftningarna som är rätt häftigt, tycker jag.
Och det kan jag tänka mig för dig också, när de är ännu större, när de är så väldigt stora i sociala sammanhang och sen säkert väldigt små där hemma. Eller?
Ja, gud ja. Nej, men det är verkligen, det är väldigt speciellt. Tonåren är, jag tycker ju tonåren egentligen är lättare än småbarnsåren, av den anledningen att det är problem som man själv kan som vuxen relatera till idag. Liksom.
Ja.
Vilket gör att det är ändå lättare att hålla sig uppdaterad. Men vi hade också då avslutningslunch för hela nionde årskursen hemma hos en familj. Och då var alla barn och föräldrar där. Det var häftigt. Vi är ändå, många av föräldrarna har man ju känt. Liksom, jag har ju känt dem, för jag har själv gått i skolan med många av föräldrarna. Men vissa har man liksom bara lärt känna som föräldrar till sina kompisars barn. Och sådär. Så det är lite fint. Sen så är man ju glad att slippa vissa. Så jättegärna. Ja, jag kunde inte låta bli den.
Men du sa det inte till dem?
Det gjorde jag inte idag. Eller då? Nej.
Det gör jag sällan.
Jag skriver det i en bok. Men man inser att man, trots allt, även om man många gånger har haft olika åsikter ibland under föräldramöten eller syn på barnuppfostran som man har liksom krockat i, så har man ändå gått igenom ganska många år tillsammans. Det är rätt för häftigt. Precis efter det, så jag var så exalterad på den där lunchen så att jag åt ingenting, utan jag kom bara hem och la mig och sov i 2 timmar på soffan, för jag också helt färdig. nu måste jag bara ligga här och ta igen mig.
Men jag tycker det är bra jobbat. Du ändå fattar, din förstfödda son har gått ut 9:an. Det är ändå hatten av, tycker jag.
Men jag kommer ihåg i förra året på avslutning, tänkte jag, nu är det, nästa år, då blir det tufft liksom. De hade också en sån här avslutningsbal, och då skulle de ju då vara jätteuppklädda allihopa, tjejerna. Vissa av killarna hade smoking, och alla hade i alla fall mörk kavaj eller kostym, och tjejerna hade ju balklänningar. Och det tyckte jag nästan var ännu värre, för då känns det som att de är så stora nu så att det är liksom, det gör lite ont. Sen förstår inte jag hur jag ska kunna klara av en student. För det, herregud,
jag var faktiskt på en studentmottagning igår. Jag har faktiskt tänkt på det att varje gång, för jag tänkte att det måste ju vara så fruktansvärt jobbigt för en förälder att någon tar studenten. Det är ju så här, hej då typ. Men jag, då slogs jag faktiskt av att varenda gång jag är på en student så är föräldrarna så otroligt glada. Och stolta. Ja, men man... Och jag tror att det är en lättnad. Alltså de har så här, de har klarat skolan.
Jag
är lite chockad själv att det är så lycka, för att jag hade precis lämnat av Douglas som var på, vi ska ju på avslutning idag för Douglas. Han slutar ju dagis. Och det är för mig så jobbigt så att jag idag är en lika stor gråtfest, kan jag säga. Han var igår på något som hette Föredenten, som är då en liten studentmiddag fast från förskolan.
Ja, men just alltså det brukar jag ha. Ja.
Han såg gulligt ut. Och han hade klätt upp sig, han hade liksom kavaj och finskor och hela kittet. Han skulle på sin första middag, man skulle lämna av honom där, han skulle på middag. Och jag bara, men du borde haft lite blommor med dig till pedagogerna. Han bara, ja, det hade varit sött. Så han är så rolig. Ja, men i alla fall, han var så stor kille där och gick in och skulle, och då var jag också så här, herregud. Och sen åkte jag på studenten och så träffade jag då, och det, alla de föräldrarna som jag träffade på föredenten var ju alla lite så här, ja, men det här är ett jobbigt steg för oss. Och sen kom jag till studenten då, och där föräldrarna bara är så glada, och det poppas champagne och det sjungs och det är vackra tal, och det är ja, men bara en sån lättnad och glädje att så här,
för det är ju en pärs att oss få. Ja, men exakt. Det är ju en pasch att få dem dit. Alltså det är ju det är bara att konstatera. Och framförallt ska jag säga, just 9:an till gymnasiet är ju en enorm flaskhals. För det går från att vara en obligatorisk skola till att vara en frivillig skola. Och den övergången fungerar ju inte. Och gymnasiet, svenska gymnasieskolan har ju enormt stora brister just nu. Alltså det är ju ett system som jag personligen tycker inte alls fungerar. Skolstrukturen är liksom lagd på en nivå som inte riktigt barn i den åldern mäktar med. Liksom. Det är för mycket betoning på eget ansvar som de inte riktigt klarar. I alla fall väldigt många. Alltså det är väldigt lätt att slås ut väldigt tidigt idag i svenska gymnasieskolan.
Gymnasiet borde ju vara obligatoriskt.
Ja, det borde faktiskt vara det.
Nu när det finns så många olika valmöjligheter, när du kan gå så här yrkesförberedande som ändå gymnasial, och det finns mer teoretiska, det finns ju så ett brett urval, då borde väl det kunna vara obligatoriskt. Det borde finnas något som passar alla.
Ja, men jag tycker det, och då tycker jag också att de är inte myndiga förrän de är 18.
Nej, de kan inte fatta det beslutet än, och det vet ju du hoppade av, men det gick ju bra för dig ändå.
Jo, jag vet, fast idag skulle det liksom inte riktigt finnas den. Nej, respiten du. Tror jag, det är tuffare idag. Liksom.
Och det här är faktiskt en jätteviktig sak. Det här säger min mamma nästan varje dag. För det är så många föräldrar som säger att men jag klarade mig ju. Jag hade underkänt på alla ämnen och det gick skitbra för mig ändå. Jag hoppade av skolan och det gick skitbra för mig ändå. Och då är mamma säger, ja, men det var då. Det är mycket svårare idag.
Ja, men det så går inte idag.
Alla föräldrar, det är liksom... lutar inte tillbaka till vad som gick för er. För det är inte säkert att det går idag.
Nej, och det är generellt, alltså det är många föräldrar när man kommer in i tonårsdiskussioner och sånt där. Men gud, jag var sån, så min barn, mitt barn är, fast du är du och ditt barn är ditt barn. Det är, ni är två separata individer.
Som lever i två olika generationer.
Ja, dessutom så säger de så här, men gud, alltså jag blev så mobbad när jag var liten för jag var tjock. Ja, det blev du, men det behöver inte du projicera över på ditt barn, för ditt barn är en annan individ. Eller, alltså, nu, det är ju klart att det är en traumatisk sak, men man får faktiskt inte lägga över det på sina barn. Det måste man hantera. Eller, jag fick aldrig vara med när jag var liten. Nej, fast se då till att liksom inte... Ja, det där klarar jag inte riktigt av.
Nej, men jag håller med.
En tjejkompis som hon har 3 barn, och varav det sista nu har tagit studenten. Det var liksom det. Och det barnet tog studenten förra veckan. Men nu den här veckan så skulle hon på olika studentmottagningar. Och hos kompisar. Och då hade hon gått på en mottagning och blivit så jävla pruttfull. Hon var... Det var liksom som att hon, nu var allting över. Nu hade hon liksom, nu har hon skjutsat ut 3 barn i världen, och nu var det liksom, nu var det dags för henne.
En urladdning.
Jag får titta, hon var så värdig. Och hennes man hade bara så här, men kom nu älskling, nu.
Han vill bära hem henne.
Vi tar en smörgås här bara först. Men jag förstår det, för att det måste vara sån urladdning alltså.
Ja, verkligen alltså. Studenten igår, hon är en väldigt så här, otroligt kreativ. Hon har alltid gått sin väg och också otroligt bestämd. Och, ja, men så cool tjej. Så att jag kan tänka mig att de har haft dels liksom, ja, men inte heller passat in i det svenska skolsystemet, som ju verkligen inte alla gör. Men hon har liksom hittat sin väg. Och det är ju ännu coolare att ha kunnat gjort det.
Verkligen.
Och liksom kunnat, ja, men, hålla fast vid den man är i ett sånt system som vi ändå har, när man inte får vara något annat än mainstream typ. Och ändå så ung lyckas hitta en väg som, ja, men som inte alla hittar och som funkat så bra för henne. Nej, supercoolt. Jag blev också väldigt rörd av detta.
Men sen tänker jag på det här med stipendier och sånt där som delas ut. Och då är det väldigt mycket fokus på liksom vem som har haft absolut bäst betyg och vem som har haft bäst resultat. Det är ju väldigt prestationsinriktat, vilket, alltså, så är ju skolan såklart. Men man måste också kunna se lite av de mjuka värdena. När man har haft, liksom, när man har gått 10 år i grundskolan, så kanske man säger, ja, men vi kanske har ett pris för den roligaste eller liksom den lugnaste, eller alltså vad som helst. Att lite gå lite utanför mallen, att det inte bara är de som har haft alla rätt på alla prov.
Nej, jag håller med. Men jag kommer ihåg när jag gick ut nian. Det här kommer ihåg jättestarkt, för då flyttade vi från Nyköping. Så det var så stort, det var så starkt för mig på så många sätt. Och på den tiden, då fick man ju, och även om det är så fortfarande, men då fick man ju sina betyg i ett kuvert på själva avslutningsdagen. Och man hade ju ingen aning om vad man hade.
Nej.
Så att öppna det här betyget var ju typ som att en döds... Alltså så här, antingen kommer jag dö eller så kommer jag leva. Vi får se. Och jag kommer ihåg när jag öppnade mitt kuvert, och det var inte alls som jag hade tänkt mig. Jag var så ledsen. Alltså jag grät och jag grät och jag grät. Och då hade jag en, jag tror att jag hade typ 4,0 tror jag att jag hade. Så det var inte så här, det var inte jättedåligt. Men jag var så besviken, för jag trodde att mina lärare hade sett mer av mig än vad de... Ja, men det var som ett svek. Förstår du? Någon som bara slog till mig i ansiktet. Och jag var så ledsen, så ledsen. Då stod rektorn på scen och så pratade han om... Då gav han faktiskt lite något pris som inte bara handlade om bästa resultat. Men då gav han ett pris till 2 stycken som hade så här, alltid var först på skolan. Man bara, och vad är det att premiera? Alltså, varför inte lyfta fram en bra kompis? Eller förstår du vad jag menar? Alltså, det måste ju finnas vettigare saker att lyfta fram.
Lite... Så här,
fjantiga... Jag kommer ihåg att jag reagerade på det, var så... irriterad. Men vet du vad jag gjorde också när jag slutade? För att då när vi skulle flytta till Stockholm, det visste jag typ hela sista terminen att vi skulle lämna stan. Och då blev jag så här, jag måste dokumentera mitt liv. Så jag fick en videokamera som var ungefär lika stor som en golfbag. Nej, men i alla fall en tennisväska.
Den var väldigt stor i alla fall.
Som man stoppade in, du vet, ett så här stort VHS-band i.
Just det.
Alltså mega stor grej. Och jag dokumenterade mitt liv. Jag filmade alla mina vänner. Jag filmade lärare. Jag gjorde intervjuer med dem om vad de tyckte om mig. Det här var, jag gjorde det här typ för att mina barn skulle se hur jag hade det. Alltså. Vad fint, förstår du, lillgammalt? Alltså, så sjukt. Och, så här, och jag, det tog med när vi var ute och festade, för det gjorde man ju ändå då. Och så här filmade när kompisar rökte. Jag rökte inte, men så här, ja, folk röker faktiskt typ, och snusar. Och, ja, men alltså det här, och jag har ju kvar de här filmerna.
Men du måste ju kolla på dem.
Ja, men jag gör det i tid och otid. Och det är, alltså, det är så, jag är fascinerad varje gång att jag gjorde det här.
Mm.
När jag var så ändå ung.
Ja, men det är fantastiskt.
Men jag hade så här koll på vad det var jag skulle vilja veta sen.
Mm.
Och minnas, ja, för det i mitt liv.
Förstå vad roligt för Hermin Lille att kolla på när hon går
in. Så roligt.
Ja.
Alltså så roligt. Och då tänker jag också på, för att mina barn läser nu den här dagbok för alla mina fans. Gregs bravader. Har du läst
just
dem?
Just det. Jag har läst varenda bok. Jag tycker ju att de är skitroliga själv. Jag älskar dem.
Jag med. Jag skrattar ju alltså högt. Och, det här, och som sagt, jag är säkert sist på bollen här, men det är bara för att mina barn inte har varit tillräckligt stora att läsa de här innan. Men de är ju så roliga. Och han skriver ju bara så här, det här är en loggbok, absolut inte dagbok. Och att han gör det här för att alla hans fans då ska, när han blir känd och folk frågar honom frågar om sin barndom. Eller när folk frågar honom frågar om hans barndom, så pallar inte, han kommer inte han palla svar på det, så då ska han bara ge den här loggboken. Och bara stick iväg när journalisterna läs den här loggboken.
Och det var för det du hade gjort. Det,
exakt,
det var
det, och jag bara, alltså jag känner igen mig så mycket där.
Ja.
Alla kommer tacka mig när jag blir stor och berömd att jag spelade in de här filmerna. Det är så bra dokumentärmaterial.
här har ni. It's all for you, my fans.
Här har ni, ja, exakt.
Men Gregs bravader är fantastiskt. Jag tror att det är uppe i 8-9 böcker nu eller något sånt där.
Ja, jag tror också det är så faktiskt.
Och det är också precis när man... När man just har lärt sig läsa, så är det, för det är lite som en blandning av bok och serietidning.
Exakt.
Men
och lite
den
roliga
är...
grejer. Alltså, det, men jag skrattar också högt.
Nej, men jag tycker de är skitroliga. Jag läste dem alltid när de kom. Liksom, för Kalle fick dem varje år liksom, inför sommarlovet.
Den första kom 2008 eller 2012 i pocket.
Ja, de är så härliga.
Ja, men alltså, läs de här för era barn i sommar. Det är faktiskt... jätteroligt. Och sen att de delas in i två olika läsgrupper, och det gör de ju nu. Alltså, beroende på hur bra du är på att läsa, så får du mer avancerade böcker om Asta och alla de här som man läser.
Just
hade
det,
ni dem också?
Exakt. Ja, gud.
Ja, herregud. Men, och här är också så att man får, antingen får man Einsteins läsbok eller Picapoo.
Det är också bra. Det är rättvist ändå.
Ja, jag tycker det är så roligt. Ja, jätteroligt. Den kan vi verkligen rekommendera. Vad kul att du också läste dem.
På tal om ungdomar och tonåringar och sommar, så såg jag och min dotter igår Utöja filmen.
Gjorde ni?
Ja. Det var Loppsen som ville se den. Den var helt fruktansvärd, men det var en fantastiskt välgjord film. Alltså, jag måste säga att alla ni som har tonåringar eller bara liksom är människor som vill veta lite om världen och var vi befinner oss, så måste ni faktiskt gå och se den här filmen. Jag tycker att man ska se den på bio, för det är en biofilm på många, många sätt. Men den var helt makalös. Det var helt otroligt. Jag hade precis lyssnat på Utöja, Petres dokumentär om just den händelsen, så att jag var ganska påläst. Och jag måste säga faktiskt att Petres dokumentärs berättarlinje påminner väldigt mycket om filmen.
Mm-hmm.
Så att det var liksom, det var verkligen, de gick hand i hand på många sätt. Men fantastisk. Alltså, det här är viktigt liksom. Vi måste se det här. Och man hade ju valt att liksom låta, jag tänker inte ens nämna hans namn, mördaren, eller massmördaren ska jag säga. De valde att inte alls nämna hans namn, och han skymtades bara som en skugga i två scener. Vilket jag tyckte också var fantastiskt. Ja, jag tyckte också det. Det var liksom inte hans fokus överhuvudtaget. Det var så intressant. Men,
nej, helt rätt. Man ska inte nämna hans namn, för hans budskap ska inte få spridas.
Nej. Men sen blir man ju beklämd över liksom det demokratiska liksom säkerhetssystemet, att det inte fungerar i de här situationerna. Men samtidigt så tänkte jag, vad stolt jag kände mig över den svenska polisen och liksom runt terrorattentatet på Drottninggatan, jämfört med hur det här sköttes på Utöja. För det var ju det måste ju varit en landssorg att de liksom inte fick den hjälpen. För polisen dök ju inte upp. Det tog ju 72 minuter innan polisen dök upp.
Nej, men precis. Förstå vad mycket som hinner hända på de minuterna. Och man tror ju att hjälp ska finnas nära.
Ja.
Vi på något sätt... ja, men man vilar i den säkerheten på något vis.
Ja, och sen så är det ju första helikoptern som kommer över ön. Det är NRK. Alltså det är tv-helikoptern som kommer. Mm. Som kommer med filmkameror, inte hjälp. Liksom.
Alltså jag läste så mycket och följde så mycket kring detta när det väl hände. Och, ja, men då... Och nu jag tycker att det nästan är för jobbigt. Jag tycker att det jag orkar nästan inte. Jag har tänkt lyssna på den här dokumentären men känt att så här, nej, jag orkar inte.
Jag håller med dig och det var precis det. Men sen så låg jag på bryggan och tänkte, jag måste lyssna för jag ville se filmen också. Tänkte, det är bättre att jag lyssnar först så att jag ändå får läsa. För jag kände att jag hade liksom förträngt mycket av det som hade hänt.
Mm.
Det var både PT-dokumentär och då filmen tycker jag man ska... ta sig an faktiskt. Men sen var det en annan fin sak. Det var ju ingen reklam inför filmen. Så
nej,
att filmen började
också.
Direkt. Ja. Tyckte jag också. Det var, det var otroligt respektfullt på alla sätt. Och det kände man också genom hela filmen. Det var liksom, det här var gjort med otrolig omsorg.
Och respekt. Men det tycker jag är alltså, så bra. För att jag förstår inte varumärken som på Aftonbladet Expressen vill förknippas med nyheter. Att ligga för ett klipp som ett nyhetsklipp om en tragisk, fruktansvärd händelse. Nej. Jag förstår inte hur man som varumärke vill välja ett sånt sammanhang att visa sig.
Fast jag tycker, då får de ju ibland skylla sig själva också. Nej, ibland har det blivit väldigt komiska sådana bilder. Alltså typ att här... det kan ju vara en reklam för en analklådssalva och sen så kommer en bild på liksom någon som ler och pratar om sin viktnedgång. Alltså så här, det blir så här helt allting.
Ja, men jag tycker det blir fruktansvärt när det är någon som till exempel Viktväktarna kör en kampanj och efter så får du se hur barn svälter. Alltså jag tycker bara det är
så osmakligt.
Det är så fruktansvärt osmakligt. Jag tycker alla varumärken bara skit i och synas i videoklipp. Mm. På nyhetssajter, för det är bara dumt. Och sen förstår jag inte ens varför de har reklamsnuttar innan nyhetsklippen. De måste komma på något smartare sätt att tjäna pengar på, tycker jag.
Men det som var fint i filmen också var att de lyckades på så otroligt bra sätt fånga den här ungdomslägerkänsla. Alltså ute på ö, någonstans ute i skärgården. Alltså man kunde känna dofterna, alltså innan allting gick åt helvete, så hade de fångat den här känslan av att vara tonåring någonstans ute på sommarlov och i ett stort härligt umgänge. Det fick de fram så fint. Så det gjorde att det blev också extra starkt. Så att, en fantastisk film. Alltså, den måste man se.
Men det finns ju ett seglarläge ute på en ö här i skärgården där man, när jag var ung, lekte lekar som påminner om det som hände på Utöö.
Ja, jag vet. Det har ju varit så. Mm. Och det har varit mycket sån här. Men det är fruktansvärt. Alltså, även Röda Vita Rosen kan ju liksom anspela på det lite grann när man springer och jagar varandra. Och sådär.
Ja, läskigt. Men bra tips. Ja, men det sjöngs ju inte Den blomstertid nu kommer på skolavslutningen. Den saknade faktiskt jag. Men det är ju då en psalm. Så jag tror att det är därför man inte väljer att sjunga den. Hade ni den?
Ja, vi hade den.
Ja, ni hade den. Den sjöng de inte hos oss. Däremot spelade de den. Men de sjöng inte. Men däremot så sjöng de Ut i vår hage.
Mm. Ja.
Och den är ju väldigt vacker tycker jag. Men du vet att den också, att man tror att den faktiskt handlar om abort.
Ja, det där berättade du för mig. Jag hade aldrig hört talas om det. Det är ju helt otroligt.
Uh-huh. Jag tycker det är så spännande. För att det finns ju de som hävdar att den inte gör det också. Så att, men att just den här blomblandningen som de... alla blommor som de rabblar upp, de tillsammans ska tydligen ha effekt som de ska kunna driva.
Rosor och akvileja kom...
Och sen har de ju då den här hjärtans fröjd.
Ja, just det. Precis.
Tror man ju då är Lili Convalli som är giftig. Ja, men det är akvileja, rosor, salvia, kryssmynta. Ja, vad är det för blommor mer? Det är så roligt för man kommer ihåg, eller jag sjunger ju gärna snapsversionen. Den kan jag bättre.
Alltså, vad sjunger du?
Eller snapsvarianten.
Jaha, ja, den.
Den kan jag bättre än blommor. Jag kan spritsorterna.
Men vad
bättre.
Intressant. Och då var det liksom, blev det som en ramsa, som ett recept. Liksom. Tänk
ja,
om
men
det precis, är
som
så.
Jag menar att texten är ett recept för fosterutgivning. Mm. Och just att det, så här, det var för farligt då att skriva ner receptet.
Mm.
Och men lättare att memorera som en vis form då. Men sen handlar den ju också om alltså hjärtans fröjd. Alltså det är Lille Konvalla som är både gift men också då, det är också en kärlekshistoria. Och det är väl det som är grejen, att det är lite two in one, att det både är då lusten och därefter ja, för säkerhets skull den brygd som framkallar bort.
Blåbär ja, också. Ja, men det är fantastiskt. Blåbär, blåbär växa också. Blåbär. Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, men jag var i alla fall och fixade till mitt sommarhår. Du har inte sett mig sedan dess, men jag är faktiskt ganska så blond nu. I alla fall i topparna. Jättefint tycker jag. Känner mig jättesomrig. Men vet du, vi har ju pratat jättemycket här om Clarins och alla solskyddsprodukter som de har. Som ju är som dagkrämer, använder jag dem som nu. De är ju både anti-wrinkle och skydda mot solen. Mm. Men det som man borde tänkt på tidigare, men som jag inte har tänkt på tidigare, att det finns ju solskydd även för håret. Brukar du
just
tänka på
det? Ja, men det hade jag faktiskt en sommar, men sen har jag glömt bort det efter det.
Men för det är ju lika viktigt det. Och speciellt när man håller på och färgar och fixar. Man vill ju inte att det ska...
Nej, men för det blir ju missfärgat.
Grönt, ja, men exakt, det blir missfärgat.
För jag har alltid hatt. Alltså jag bakar in håret i en hatt så att jag inte solar över. Och för jag bränner min gässa så lätt. Alltså, just där jag har min bena, där har jag en tendens att bränna mig. Tycker jag, det gör så jäkla ont också.
Men vet du, och jag med, och det gjorde jag när jag var liten, så på golfbanan brände jag. Men vet du vad jag har hört också? Att det är lättare, alltså det är så du får grått hår. Bland annat.
Det
har bränt sönder dina färg... Vad säger man?
Men kan det stämma verkligen?
Ja, men jag vet inte, jag tror det. Jag tycker det låter... It makes sense på något vis.
Ja, men just i och med att alltid... Jag är ju grå liksom, i min bena. Sen är jag inte grå så mycket övrigt.
Nej, men exakt, just i benan. Men det är för att du har utsatt den. Och det är precis så solen är mot hy och allting. Den dödar ju liksom. Samtidigt som den är nyttig också. Men i lagom mängd. Ja, men i alla fall. Så nu ska jag köra en... Det här är en Kerastase-produkt som är CC Cream. Jag vet inte vad den heter egentligen. Men man bara, det är som någon gelé som man bara sätter i håret. Och lämnar i håret. Du kan sätta i den det är blött eller torrt eller vad som helst. Så bra. Alltså som en solkräm för håret. Hur spännande.
Och det måste vara mycket fukt i då också, eller hur?
Ja, men exakt. Så det är säkert så bra på så många sätt. Det skyddar, jag tror att det skyddar liksom mot allt. Så egentligen kanske man ska ha det här varje dag. Även om man inte är ute i solen på så sätt, men skydda mot strålning och allt möjligt.
Nej, men jag tänker för att det är bra att få i fukt också när man är ute. Alltså,
ja, complete care cream.
Mm. Underbart.
Ja, jag lägger upp en bild på Instagram så får ni se krämen. Men sen också, det här är så high tech tycker jag, så behövde jag nytt schampo. Och då min frisör, hon bara, ja men har ni egen brunn på landet? Jag bara, ja det har vi faktiskt. Så då har jag liksom ett schampo nu som är anpassat för egen brunn.
Nej.
Det är coolt. Men som även passar med så här sommarhår så att man får bort det. Man kanske badar mycket i havet och vill få bort all, eller poolen eller vad det nu är.
Just det.
Så det är också Kerastas som är anpassat för. Jag lägger upp det på Kerastas Soleil heter det också. Mm. Det är väl en serie som de har, Kerastas Soleil. Ja, precis. Men så alla ni med egen brunn eller som kommer bada mycket så är det här ett jättebra schampo som får bort all skit som fastnar.
Underbart ju.
Eller hur? Sommarkittad även för håret.
Även
och
för håret.
Passa på nu att boka in tid på Creative Heads så att ni hinner bli fina till midsommar.
Exakt. Sommar, Laila. Men sen så har ju har Clarence fått en ny sån här primer som är som man blir lite solkysst av. Alltså ingen brunt av sol. Eller något, det blir som en, så här, det är som en slags guldkräm som man kan blanda med sin foundation eller ha under foundation eller bara över din fuktkräm. Det är lite ballt också. Det blir jättefin lyster och glow som jag tycker är skitballt. Det finns massor av olika nyanser. Det finns i rosé och vanlig pink. Och sen så även lite guldigare toner. Lite mörkare brun och lite ljusare guld. Så att, det ska bli skithäftigt. Det ska jag hålla på och kladda på mig.
Men är det en foundation eller?
Nej, det är en primer.
Ja, det är en primer. Okej, det är en primer.
Så den heter SOS och den finns i massor. Så den finns även för vintern, men nu på sommaren har de lite så här summer edition och då finns det de här lite guldigare tonerna.
Ja, men, och massa nya färger väl, som de inte haft tidigare.
Massor med nya färger. Och den kan man ju ha, jag brukar ju köra den på lite på knäna och lite på så här kindben och sånt där. För jag tycker att man glömmer ofta att, för jag gillar ju att ha lite guld på bena. Ja, men guld på bena tycker jag är väldigt trevligt.
Aha.
Det blir väldigt snyggt.
Men jag vet att både du har ju fått när Thomas Roth eller vad han nu säger vad det heter, som ju är en 24 karat guldkräm.
Ja, den är helt underbar.
Alltså den är ju magisk. Det får ju alltså det är så mycket glitter i ansiktet eller guldskimmer som är så snyggt.
Och den brukar jag hälla i en klick i min body lotion också. Samma sak liksom, asch, så att det blir ändå.
Och gud, jag är nog för snål för det liksom. Jag tänker guldet, det måste vara.
Ja, men man behöver inte ha så mycket. Det krävs så himla lite ju. Det är det som är.
Jag tänker att jag ska spara den till när kriget kommer.
Ja, exakt, så du har som guldtacka.
Värd hur mycket som helst.
Jag tycker ju då att sommaren är ett väldigt bra tillfälle att läsa lite längre grejer. Alltså när man har liksom tid att sitta stilla och stirra. Nu har jag det, du har ju inte det. Din sommar kommer ju vara betydligt mer hektisk tror jag.
Ja.
Ja, men, rent fysiskt för att du kommer bara springa runt och jaga tre barn. Men mina barn blir ganska glada när jag inte jagar dem nu för tiden. Men jag kan verkligen rekommendera, och jag har gjort det, pratat om den här boken förut i olika sammanhang, men den heter Maken av Gun-Britt Sundström. Och det är, alltså den är skriven, den kom ut första gången 1976. Och Gun-Britt Sundström är bland annat översättare, men hon kommer också, den kommer ut som nyutgåva snart, men den finns som pocket också, även nu. Men det kom ut som en jubileumsutgåva. Men den är ju som en spegling av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken. Och det sjuka är att Maken då, som är skriven 76, det är en samtida relationsroman om en relation som liksom är av och på hela tiden. Och man liksom, den blir liksom aldrig riktigt, den bara finns där och pågår på något så konstigt sätt som många kärleksrelationer ofta gör över längre tid. Men det ballar är när man läser den att hur är det möjligt att den är skriven 1976? Den är så aktuell. Precis som Den allvarsamma leken också på ett sätt där. För man känner ju liksom hans frustration och hennes frustration. Och den var ju skriven i början av 1900-talet. Men det är så intressant att läsa just kärlekshistorier och hur man bara känner att ingenting har förändrats. Men det som är lite knäckande bara när det gäller Maken är att vi inser att fan, jämställdhetsmässigt i kärleksrelationer har vi fan inte kommit någonstans.
Nej.
Det måste jag konstatera.
Ja, men så är det ju.
Ja, så att jag säger så här, läs maken Gun-Britt Sundström i sommar, för att då blir vi lite varse vad vi kanske ändå borde kunna förändra.
Bra tips, den ska jag beställa, ja, jag har inte läst.
Och den är så här, alltså när jag fick den först så kände jag att men gud, det här kommer jag aldrig orka läsa. Och sen så är det ju vet, första sidan så bara shit, jag kan inte sluta läsa. Så att det är en sån här, ja, man måste. Men jag läser, den och Jane Eyre läser jag ju varje sommar.
Ja, du läser. Men när läste du den här första gången då?
Den här läste jag första gången för 6 år sedan.
Okay.
Så det är ganska nytt för mig ändå. Det är inte liksom någon jag hållit på och läst så där sedan 1976. Utan...
Men du läser den varje sommar. Jag har svårt att läsa om böcker. Alltså.
Fast det sjuka är att jag läser... Alltså det är samma som när jag läser Jane Eyre. Varenda gång jag läser den så ser den på ett nytt sätt. Så
att det... Och då är det ju en riktigt bra bok. Om den har så många... Exakt. Att man kan upptäcka så mycket nytt. Förstå vad lite man upptäcker när man läser en bok första gången. Förstå vad mycket man missar.
Men det, är precis, det kommer nya lager hela tiden. Även alltså när jag läser Jane Eyre och bara, men gud, det är hon som räddar honom. Det är hon som är hjälten. Alltså så här, det upptäckte jag först i år och den har jag ju läst säkert 30 gånger nu. Liksom. Så att, är det helt otroligt. Jag, bara, så det här, jag kan tycka att sommaren kanske, och det kanske också är bra då som för dig. Du borde kanske läsa om så att du liksom inte, om du nu ändå är liksom ockuperad i huvudet av mycket annat också med småbarn och sånt, så kanske det passar perfekt att läsa om någonting istället.
Ja men faktiskt, för, alltså jag har ju läst om böcker men då gör jag det mer ur ett studieperspektiv för att jag vill lära mig. Men som till exempel Poeten som jag älskar av Michael Connelly, den har jag läst hur många gånger som helst och den är också, jag hittar också nya saker hela tiden. Men det är också
för då är du är berättad tekniskt perspektiv som exakt, du läser mer.
Exakt. Men den tycker jag också har så många lager ändå. Jag älskar Michael Connelly. Men jag borde göra det mer med böcker. Men för att jag har ändå försökt läsa vissa böcker som jag älskade när jag läste dem, men sen när jag läser dem andra gånger så gillar jag inte lika mycket. Men då kan det vara så också att det har gått lite för lång tid sedan jag läste den sist. Att jag är en annan person idag än vad jag var när jag läste den. Men kul, de här två ska jag läsa i sommar. Bra.
Ja, men det tycker jag faktiskt är. Och Jane Eyre är ju liksom en... Ja, men det är ju en saga.
Och den har jag ju faktiskt läst, men det var länge sedan. Så den borde jag läsa om.
Ja.
Så det ska och den jag också... att du talar så gott om den. Och jag älskar i och för sig den också.
Ja, men också för att den är så modern i sitt sätt och hon är så, alltså hon är som krigare i det lilla liksom, den där lilla människan, för hon beskrivs som en fysiskt liten person också. Ja, den är också ball. Men det är två böcker om väldigt intressanta kvinnor kan man säga.
Men det här tycker jag är så intressant också, för att när man läser böcker som man läste för kanske 10 år sedan och som pratade om saker som inte riktigt jag hade nått mig än, om man säger så.
Nej, exakt.
Då gick det mig förbi. Men när jag då läser om det idag, eller kan man väl säga en serie också, vad som helst, och då har en helt annan förståelse för vissa fenomenen som beskrivs, så blir man så här, gud vad de var före sin tid.
Exakt. Eller förstår jag mig?
Alltså, fast,
ja, men det
fast
är ju det.
Det kanske var jag som var efter det, men inte, jag vet inte. Men det är ändå intressant hur man ändå måste komma en bit på vägen för att ta in allt.
Ja.
Men jag tror att det är med folk som, alltså så tror jag att det är med folk som läser våra böcker också. Allt det vi skriver går absolut inte fram.
Nej, så är det ju självklart. Men det vet jag många som säger. Att de har börjat upptäcka vissa saker senare. Eller, alltså,
Våra böcker är så smarta egentligen. Alla, jag faktiskt inte fattar det från början.
Nej, men, och därför så, när folk säger så, men det var min favoritbok. Då bara, men det var för att du befann dig på den platsen just där och då. Ja. Så att den träffade dig.
Jag träffade faktiskt en pappa i klassen. Han berättade att han hade träffat dig. Han och hans fru hade träffat dig på Kassi.
Mm-hmm.
En restaurang. Då hade de frågat, vad skriver du på nu? Och så berättade du om vad du skrev. Och då hade hans fru varit så här, men det handlar ju om mig. Det där är ju jag. Och det var ju den här hemvända boken. Eller hon som inte hemvända, tvärtom. Hon som lämnar, som du har faktiskt pratat om i podden här. Att du har fått så många som har hört av sig och sagt att den här handlar om mig.
Ja, Jenny S, ja.
Men just att det är så här, att så många kan känna igen sig i den historien.
Ja, men jag tror att det var...
Du har berättat det här i podden tidigare. Men det är väldigt roligt, han berättade det för mig igår.
Ja, för det är min absolut mest sålda bok so far, alla kategorier.
Ja, det är det.
Ja, det är det.
Är det sant? Jenny S.
Och den var, ja, Jenny S. Den var helt, det var då jag liksom, som folk som inte bodde i Stockholm som började läsa mig, tror jag.
Ja, det var då du hittade ut på landet. Ja, väldigt roligt i alla fall. Jo, men apropå då att jag, min sommar kommer inte bli så lugn, har jag förstått. Jag dels så har besitt ju nu för tiden själv. Och det är ju jag ju inget att hon sitter. Nej. Det är bara väldigt gulligt. Men hon har ju också börjat åla runt överallt.
Ja, hon börjar ta sig fram.
Hon kryper ju vilken sekund som helst. Och hon börjar liksom klättra uppåt.
Det är en väldigt spännande fas. Ja, jag förstår.
Och så har hon två supervassa små gulliga tänder. Nej, men hon är ju faktiskt all over the place. Hon är sjukt söt, men det är ju men det är ju lite att göra, kan man säga. Och i helgen
men
så var vi...
Du har ju sagt att hon är så stark också. Alltså
hon
att hon
är så stark,
från början.
Alltså hon är så otroligt stark. Och hon är så stark i psyket också. Jag vet inte, hon är en... man kanske måste vara det som trea. Jag vet inte.
Ja, jag tror det.
För att överleva. Hon är fruktansvärt söt i alla fall. Och bara så glad hela tiden. Nu sover hon också hela nätterna. Harper, jag slutade amma. Hon fick välling. Minutersmetoden med mina barn när de har varit typ 10 månader. För att jag inte... Jag tror på barn, att barn ska kunna somna själva. Jag tror att, jo, att de ska kunna vakna och känna sig trygga i att vara själva och somna om.
Ja, men det är självklart.
Ja, men det är inte självklart för alla. Många ligger ju, och det är inte fel, alla har sina metoder. Men jag känner att jag vill inte ligga 2 timmar med dem tills de somnade, för det var inte bra för, det var inte bra för mig och Dag, och det var inte bra för barnen heller, för de kom aldrig till ro. Så 3 dagar tycker jag all förändring tar med barn. Det är 3 skitjobbiga dagar, men sen funkar allt som det ska. Det är samma sak om du slutar med napp eller ja, men all typ av stor förändring. Jag började plötsligt lägga sig 7. Jag bara går och lägger henne i sängen, säger godnatt, godnatt. Och hon, alltså hon är så nöjd. Hon bara lägger sig till rätta, myser in sig och somnar. Alltså jag dags och tittar på henne och bara så här,
vem är det här?
Hur gick det här till? Och sen sover hon till 7 morgonen efter. Alltså det är så märkligt. Vi vaknar och bara tittar på henne och bara så här, är det här på riktigt? Hur gick det här till? Från att ha varit vaken hela nätterna i ett halvår, så är hon helt plötsligt världens bäst sovande bebis. Ja, men så det är härligt. Men vi var i alla fall hos min mamma på landet i helgen, och jag köpte med mig filter, eller jag har faktiskt köpt den tidigare, men filter med palme på omslaget. Och den här har jag velat läsa så länge. Tog med mig, jag skulle bara läsa den här artikeln på helgen. Men alltså jag lyckades inte ens läsa ut artikeln på en helg. En artikel på en helg. Så i ett går det. Och jag bara, det här är nog min sommar.
Ja.
Det var ett litet smakprov på hur sommaren skulle bli. Men det gör inget. Så får det vara vissa somrar. Men jag i alla fall måste prata om den här artikeln. För att jag tycker att Palme är ju så spännande. Det är ju en never ending story.
Uh-huh.
Men här står det liksom på omslaget, lösningen. Den kan man ju inte läsa. Eller?
Nej, jag vet. Nej. Och jag
det är
har ju
för
så,
spännande.
Men jag är ju så konspiratoriskt lagd.
Jag
blandar ju in alla, liksom, alla pågående konflikter i samhället under liksom, det decenniet. Som, jag måste läsa den. Jag har också tänkt att det här är... Liksom,
nej, men alltså,
det är självklart.
Ja, men, och jag, alltså, det är just det att man vill ju inte att det ska vara Christer Pettersson som är mördaren. Alltså för att det är för tråkigt. Vi vill ju att det ska vara något större, att det ska ha en större mening än så. Känner jag i alla fall.
Ja, men självklart. Ja, men det är ju det jag menar. Det, är ju, det känns ju så deppigt att det vore Christer Pettersson. Men det som jag har liksom hållit det för, det är ju att Lisbeth Palme säger att hon har sett honom. Och då känner man ju att varför liksom skulle hon ha en annan åsikt om det? Liksom?
Fast, och det skriver han faktiskt i den här artikeln. För att det är ju då Thomas Pettersson som är journalist som har hållit på. Han har skrivit en bok som kommer ut i höst som handlar om det här, så att jag ska definitivt köpa boken, för där är det story med detalj. Det här är en väldigt lång artikel som ju handlar om hans egna utredning kring Palmemordet. Och då har ju han har ju hittat pusselbitar som har fått alltså Palmeutredarna att ta upp utredningen kring den så kallade Skandiamannen.
Mm, just det, den här nya som kom in. Bara för, det kom väl ut bara för en månad sedan att det handlade om det.
Ja, men precis. Och det var ju då den här Filter kom. Så att det här är en jättestor grej. Och Thomas Pettersson har jobbat för Filter, eller jobbar fortfarande för, eller skriver för Filter. Men så Filter har gått in och liksom stöttat dem. Han har hållit på med den här utredningen i, jag vet inte, typ 12 år. Och nu också då satt press på polisen. Men, och det roliga är att nu heter ju han som driver Palmes mordutredning heter själv Christer Pettersson. Inte
det, ja, det såg jag också. Jag tänkte, de måste ha skrivit fel, tänkte jag.
Ja, men jag var också där. Han måste ju vara den som löser det, känner jag. Men han pratade ju då bland annat om, ja, men Skandiamannen var ju ett vittne på plats.
Just det.
Och ett vittne som man liksom aldrig riktigt hörde. Man, för han kom, hans utsagor var väldigt olika från gång till gång. De höll inte, så att poliserna avfärdade bara honom. De brydde sig liksom inte om honom. När de kanske istället borde verkligen ha brytt sig om honom, för att det finns ju rätt intressant fakta om den här mannen. Jag ska inte säga för mycket, jag tycker att ni ska läsa artikeln och sen läsa boken också. Men ja, det här känns trovärdigt, och här går man också in, man går in på fakta på ett sätt som är för mig intressant. Och då pratar man bland annat om när Lisbeth Palme då går och pekar ut Christer Pettersson när de gör en sån här, vad heter det?
Konfrontation, va? Och när de radas upp liksom, de kommer in i, och hon sitter bakom en spegel.
Ja, men precis. Och det radas upp ett gäng olika människor. Och så ska då Lisbeth Palme peka ut den som hon tyckte hon såg på mordplatsen. Och saken var ju den att de gjorde ju alla fel här. Dels så hade hon för mycket förkunskap om den här mannen. Att han var alkoholist bland annat. Och det var bara en som typ såg ut som en alkoholist eller som hade druckit för mycket. Han var den enda som såg annorlunda ut i klädsel. Han bar ljusa skor. Alla andra bär mörka skor. De hade liksom satt honom. De hade gjort...
De hade,
det var nästan
planterat,
så att de ville
ut honom.
Att han skulle pekas ut där. Mm. Precis. Så den borde egentligen inte man kunna räkna med överhuvudtaget. Men det som jag tycker är intressant också, för jag har kollat på Uppdrag granskning som ju har den här om fallet Christer Pettersson. Den rekommenderar jag också att man ska se. Det är Uppdrag granskning som har gjort en dokumentärserie på 6 avsnitt där man ifrågasätter, man har hittat massa gamla saker som tillhörde Christer Pettersson och pratat bland annat med Hinsehäxan som ju då påstår att de ska ha manipulerat utredningen och de har försökt muta en hel del förbrytare att peka ut Christer Pettersson.
Mm-hmm.
Och,
men det här är ju helt galet.
Ja, men jag vet, det är så spännande. Och Hinsehäxans uppdrag var att försöka få honom att erkänna sin brottslighet i telefon. Vilket gick sådär då. Men det är så mycket spännande. Så att jag vet inte om jag tror inte att det är Christer Pettersson. Jag vet inte om det är barnsligt. Men i alla fall, i det här Uppdrag granskning, då pratar man också om att vittnen påstår sig ha sett Lisbeth Palme tala med mannen som sköt hennes man. Och det här har man heller inte plockat upp. Och det här skriver heller inte Thomas Pettersson om i den här artikeln. Vilket jag tycker är lite märkligt. Men han kanske skriver det i boken, så jag vet inte. Men det verkar i alla fall som att Lisbeth på något sätt kände till den här mannen sen tidigare. Det var i alla fall vad vittnena säger. Ja, men och den här då, alltså Skandiamannen... Det är intressant. Läs.
Ja, nej, alltså det här är det har så många lager och
ja, det har så många lager.
Alltså, och jag rekommenderar ju att man då också lyssnar på alla Peter-dokumentär, och då ska jag räkna upp Geijeraffären, Boforsaffären, Katzfalk, journalisten som blev dödad, som hittades död i Hammarbyhamnen. Palmemordet. Alltså de fyra, och så kan man börja lägga ihop ett och ett. Så om man nu är konspiratoriskt lagd, så finns det ganska mycket att ta ur alla de där olika dokumentärerna.
Och Leif GV, han påstår ju att han faktiskt vet vad som hände. Och vilket han ju också har skrivit om, och det har gjort sin tv-serie om. Hinsehäxan ligger också som, hennes liv är dramatiserat och finns ju också på SVT Play. Och där får man också se hennes kopplingar och grejer, och att hon faktiskt vet vad hon snackar om. Superbra dramaserie i 3 delar också. Mm. Men, och sen är det så roligt, för att då träffade jag en mamma i klassen som jag träffade på skolavslutningen då. Och för att hon är faktiskt med i Filter också, så sa jag så här, vad roligt att du, jag läste om dig i Filter. Hon är jätteduktig historiker och har skrivit massa böcker och var också med i den här Välkommen till Sverige som var så fantastiskt rolig med Kakan och Erik och Lotta. Men i alla fall, och då så sa hon, och jag bara, hon bara, ah, men det var så bra att jag var med på Palmenumret just, för att den måste ju många köpa, sa hon. Hon bara, du vet att jag har varit med och vittnat i Palmeutredningen. Jag bara, va? Ja, och då var hon alltså, hon såg Christer Pettersson på Mäster Samuelsgatan samma natt.
Det är inte hon som har skrivit boken om det här, nej.
Nej, hon har inte skrivit någon bok om det här. Hon, hon är historiker i alla fall. Men, och då skulle vi precis här, gå in i kyrkan, och så trodde jag att jag skulle träffa henne efteråt, så att jag kunde fråga henne, vad såg hon? Och vad tror hon? Men jag hann inte göra det. Men jag måste ringa henne, för att det här är för spännande. Eller hur? Jag får berätta i senare avsnitt vad hon sa. För det är lite roligt med någon som faktiskt, eller roligt är det ju absolut inte, men intressant att höra någon som faktiskt såg honom på mordnatten. Som man vill lita på också.
Ja, men det är så intressant att det här inte är löst. Liksom. Det är ändå,
och bara det är ju så intressant. Fast om man läser då den här artikeln i Filter, och det har man ju också vetat sedan allt man har läst om Palmemordet. Men polisarbetet var ju under all kritik. Jag förstår inte hur de, alltså jag hade gjort det bättre utan att ens ha den utbildningen. Men det är många som hävdar att det är Christer Pettersson också, att det finns jättemycket bevisning som Leif Seberski säger i alla fall det. Jag tror Jan Gio, han är väl också väldigt på att det är Christer Pettersson. Ja, det finns ju för emot Christer Pettersson kan man säga.
Ja.
Men jag tycker att det är för tråkigt med Christer. Jag tycker Skandiamannen låter spännande. Lite tråkigt också, fast ändå mer spännande än Christer Pettersson. Om man nu får välja mördare.
Välja mördare. Jag håller med.
Ja, men det är en spännande historia. Och det var nog lite så här, som vi pratade också om. Ja, men det var min nog första... jag hade två första criminal crushes. Och det är bland annat... Det är Palme och sen är det Helénmordet. Men Palme, jag minns så väl när jag gick in till mina föräldrar på morgonen. Och de var helt skärrade och var så här... Olof Palme har blivit mördad. Och jag bara... Känner vi honom? Alltså jag var ju 7 år. Jag hade ingen aning om vem det var. Jag var lika gammal som Hemma Lillie nu.
Men det är ju så gulligt med Katarina Wenstam, författare, som nu också ska sommarprata. Men hon skrev ett brev till Olof Palme och fick svar. Så hon har ju ett brev från Palme hemma. Det är så fantastiskt.
Och
jag kommer inte ihåg. Det var någonting hon upplevde som väldigt orättvist. Och hon var 9 eller 10 år. Och sen så svarade han. Men sen är det ju så att vissa statliga institutioner tror jag att det enligt lag är så att om de får ett brev så måste de svara på det.
Ja, men det tror jag med. Alltså, det är ju massa när Stefan Löfven svarar också.
Ja, exakt. Så jag tror att det faktiskt är lagstadget att det är så. Jag har ju en gammal kompis, eller jag har faktiskt en pojkvän till och med, som heter Erik Eriksson, som har skrivit en bok som heter Brev till samhället. Det finns i flera delar.
Just det.
Och då skriver han ibland att så här, hej, jag vill komma med min loppcirkus till er och uppträda på regeringskansliet. Snälla återkom. Och de bara, tack snälla Erik för din förfrågan om loppcirkus, men tyvärr har vi inte plats för detta. Sånt där är ju roligt. Det är riktig humor,
det är
tycker jag.
Jätteroligt. Ja, verkligen. Ja, de måste få in så mycket roliga grejer. Ja. Vänta, jag kommer 2 sekunder. Stäng 2 sekunder bara. Ge en app.
Det där kommer vara din sommar. Jag bara vet det. Jag hörde det redan nu.
Det där är min sommar. Men vet du, det gör faktiskt inte så mycket.
Nej, det är urhärligt. Det är bara en dag i livet. Liksom.
Men det är en dag i livet. Och herregud vad jag känner. Och det här måste jag också bara säga med skolavslutningen. Och alla dessa känslor, alla dessa syskon, föräldrar, vänner, här med Lillis vänner som hon kommer liksom komma ihåg och minnas och förhoppningsvis hålla ihop med i resten av hennes liv. Och alla de här fantastiska lärarna som har stått ut med alla barn och säkert inte bara stått ut, haft härligt också förhoppningsvis. Man är så tacksam. Jag känner mig så tacksam.
Framförallt att de har stått ut med alla föräldrar. Det tror jag är en mycket större utmaning än att hantera barn, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men jag håller med. Men för att man i kyrkan så ber rektorn alla lärare att ställa sig upp och så får man applådera.
Ja, då gråter jag också.
Alltså jag gråter så mycket. Det är så fint. Men man känner verkligen kärleken och man känner sig väldigt, men väldigt, väldigt tacksam.
Mm.
Och det tycker lyckligt jag man ska... Lottad. Ja, lyckligt lottad och rik på så många sätt faktiskt.
Ja, jag håller med.
Och, men just det här också nu, bara att ta vara på varenda liten minut av sommaren och även när det är skriker barn, att det ändå är här och nu.
Och sen, livet. Som du sa, om det inte du hinner läsa, om barnen skriker jättemycket, på med lite hörlurar och så kan man lyssna istället.
Ja, faktiskt.
Det går också jättebra.
Det är det du gjorde. Så kan jag bara sitta och nicka och bara säga ja, nicka och jättebra, jättebra. Ja. Fast jag är någon helt annanstans.
Exakt.
Ja, det är faktiskt en bra idé.
Alla sätt är bra utom de dåliga.
Ja.
Och sen så tycker jag tyckte alla hade så mycket krav på sig själva när det gällde sommarlov, att de skulle vara så här, bada med barnen och göra allting. Med, vet du kan sitta och titta på när barnen badar. Du behöver inte bada själv. Man behöver inte vara med. Man kan sitta i närheten av barnen, men man behöver inte alltid vara med i deras lek. Det tycker inte jag är någonting som man ska eftersträva.
Och sen tycker jag heller, man behöver inte göra så mycket saker. Det behöver inte vara så extremt. Alltså, jag skulle till ett möte och då gick jag efter en pappa som gick med sina två barn. Jag tyckte att de kanske var i 2- och 4-årsåldern. Två tjejer. Hade så alldeles för stora ryggsäckar, var på väg till dagis. Och den här pappan, han stressade inte. Han tog sig den tiden som barnen behövde. Mm. Du vet, de stannade i skyltfönster, pratade lite om vad som fanns där, sprang fram till bröllopsbutiken och tittade där på alla liksom sagolika klänningar och drömde och fick verkligen stå där och drömma om och välja vilken de ville ha. Du vet, de hoppade hage på kullerstenar, stannade och frågade frågor och pappan tog sig tid, han kramade dem. Alltså, jag bara stod och tittade på. Jag tyckte det var så fint. Det är precis, det som är det viktiga. Skitsamma att åka till liksom Gröna Lund och Liseberg och allt vad det nu. Alltså bara lyssna på vad de säger. Bara skriv ner citaten, filma de där små. Alltså bara så här, men det är så där man ska leva. Så kände jag. Jag blev helt lycklig när jag såg de här tillsammans.
De små sakerna.
Ja, de små sakerna. De små stunderna.
Men jag håller helt med. Och sen om du bara blir uttråkad, så sätt på ett par hörlurar och lyssna på en ljudbok och le och nicka, så är det också helt okej. Nej, men vad jag menar är att så här, det är precis det. Inte göra så stora saker och gör det man själv orkar med. Alltså, ibland orkar man inte. Men jag kommer ihåg massor med gånger jag gick och la mig på golvet inne i barnens lekrum på deras heltäckningsmatta och sov medan de satt och typ byggde lego ovanpå mig.
Ja, men för det är det barnen också. Orkar ju inte heller göra 1000 saker. De behöver inte det, tror jag.
Nej, men plus att man behöver inte själv vara med och liksom göra allting. Man kan bara vara där de är. Det räcker så jävla långt. Ja, sen får väl, mina barn får väl prata om sin traumatiserade barndom med att deras mamma var emotionellt aldrig närvarande. Hon bara låg och sov på deras...
De kommer sitta och gråta i en podd. Min mamma som aldrig var med. Hon var där, men hon var inte med.
Exakt.
Vi byggde lego på henne, hon märkte oss inte ens. Men jag måste, för att när jag var på landet nu i somras, i helgen på mammas landställe, så träffade jag en tjej som var barnvakt åt mig när jag var liten. Och hon låg på bryggan och hade 12 böcker liksom bredvid sig på bredvid sin stol. 12 böcker. Och jag tyckte så här, det där är ju irriterande. Hon provocerar ju här liksom. Ska hon läsa 12 böcker? Jag hinner inte ens läsa en artikel i filter.
Måste du gå runt och flasha ditt bibliotek?
Exakt.
Liksom?
Flasha ditt bibliotek. Det är så här en Tinderbild. Liksom. 12 böcker ska jag läsa.
Vi fattar att du läser. Liksom.
Ja, det är bara... exakt. Jag fattar. Och så har typ en baddräkt med tryck på alla böcker hon har läst. Liksom.
Exakt. Små pins.
Ja, precis. Som Sofie Sörmland som hade örhängen med sin bok. Det var ju så kreativt, tycker jag. Men och så stannade jag och pratade med henne. Jag bara, oj vad mycket böcker liksom. Och kände en viss avsjuka i rösten där. Och hon bara, vet du, mina barn är stora nu. De vill inte vara med mig längre. Nu, det här är allt jag har. Det här är min sommar. Jag har mina 12 böcker och ingenting annat. Typ. Hon var skild och det var jag med 3D. Och jag bara... Nu vill jag bara börja gråta igen. Det var ju... Ja, men förstås, helt plötsligt vill de inte ens vara med en.
Nej, men och där
och
är
man
jag,
alltid i världen att läsa alla sina böcker. Ja, men du känns ju ändå liksom lugn och trygg i det, och du gör ju saker med dina barn, och det är ju naturligt att det blir så. Men och det kanske, men de, vet du vad? Det är kanske de som inte tog sig tid att vara med sina barn när de var små. Det är de som ligger där och har ångest på 12 böcker på bryggan och har inget annat att göra.
Nej, men
de som faktiskt tog sig tid att vara med sina barn, de kanske känner ett, att som du, att men här kan jag ligga och läsa, och fan vad härligt det är.
Ja, men för det ska jag säga, att det är, jag känner mig, det känns väldigt naturligt att mina barn inte vill vara med mig. Eller alltså, för mig är inte det trauma på något sätt, utan det är så här, nu är det liksom, det är dags för er att klara er själva, att vara med er själva eller med era kompisar. Alltså, ni ska inte, ni behöver inte mig. För det är nog mer den känslan som är. Sen så var den var jättehärlig där och då. Men det är ingenting som jag ser som traumatiskt nu, utan det är bara liksom. Nej.
Och det är så det ska vara. Det,
alltså, ja, och sen så, de vill ju vara med en också. Det handlar ju bara om egentligen vad man gör. Liksom. Alltså, förstår du? Vad man erbjuder. Man kanske inte, man kan ju inte tvinga med dem på saker som de inte riktigt vill vara med på. Det kommer man ju aldrig.
Det är onödigt. Då kommer man aldrig vilja vara med det mer.
Nej, men de kan ju alltid mutas. Liksom.
Men det var som Sanna sa till mig när jag sitter där med min ångest att livet går för fort. Och då så sa, och berättade hon om någon kändis, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men som hade haft svårt för barn. Och när de väl fick sin dotter till slut så döpte de henne till Journey. Just för att så här, det här ska bli vår resa med henne. Och det är ju så. Alltså det tycker jag är väldigt, jag brukar försöka tänka på det. Det är ju en resa vi gör tillsammans. Och resan går genom olika stadier. Man kanske aldrig kommer komma tillbaka till de stadier man var i, men man kommer till nya.
Exakt.
Och det gäller att ta vara på varje resmål eller varje del av resan. Och sen dör man. Jag skojar.
Så mysigt.
Ah, herregud.
Ja, första glaset.
Det är så dags för det nu.
Ja, jag håller med.
Vi ska ju faktiskt ses ikväll och dricka vin.
Verkligen, med måtta. Mm. Jag känner att jag kommer bli som den där kompisen till mig som vars alla tre barn har tagit studenten.
Ja, men vet du att jag kommer bli så också. Jag är så. Alltså jag tror att jag kanske liksom klättrar upp på svampen och kommer ställa mig och skrika av lycka.
Typ, jag har alltså jag känner mig galen. Också.
Vi kommer säkert hamna på någon efterfest på något helt crazy ställe. Förutom att du är så rolig. Du bara, jag måste tyvärr gå en viss tid.
Man klockan bara, 8.
Yeah right.
Ja, men, jag vet, nej, men du vet vad det är därför.
Men
nej,
alltid faktiskt, när du säger så är det så här. Du bara, jag har ett sån deadline nu, jag måste hem och skriva. Och bara så här, ja visst.
Det spårar alltid. Alltid när jag säger att jag måste hem tidigt. Jag vet.
Totalt då.
Men jag ska bada
lite för mig själv när jag läste att du skulle gå hem 8.
Men till saken hör att jag har faktiskt mina barn som är ensamma hemma. För att Henrik är borta och de skulle egentligen vara hos sin pappa. Men vi ändrade dagar. Så att jag har egentligen två barn att ta hand om hemma. Så att om det spårar och jag badar naken på Sergels torg, då kommer de få skämmas med sin morsa. Men det kan hända.
Det hade de gjort om de var till din pappa också. Hade de skämts för det. Det kan hända då att vi faktiskt, att första glaset badar nakna på Sergels torg. Det kan vara så ikväll. Det kan bli.
Det kan vara så. Det är ikväll det händer.
Det är ikväll det händer. Först ska vi bara hälla lite tvättmedel. Så det blir skummigt och fint.
Ja, jag har faktiskt en hemlis som jag kan berätta. Jag har bara hoppat topless från Djurgårdsbron.
Du skämtar?
Nej.
Alltså jag är liksom inte förvånad alls. Men landade du på en båt eller landade du i vattnet?
Nej, jag landade i vattnet. Men sen har jag ju hört att det finns ju så här skrönor om att det finns spjut nedstuckna i botten nedanför Djurgårdsbron. Så att jag hade kunnat bli hur illa som helst. Nej, men det var någon sån här skattjakt som man skulle plocka poäng. Så att det var extremt löjligt. Och det var inte att jag var tvingad på något sätt. Det ska jag faktiskt påtala. Det här gjorde jag ytterst frivilligt. Och det var bara för att jag tyckte att jag ville inte. Jag tycker det är jätteäckligt med blöta kläder. Så då tyckte jag att nu kan jag flasha tuttarna
att
och hoppa
dina.
Det var inte alls att jag ville flasha tuttarna.
Du ville släppa tuttarna fria. Liksom. Det var bara en bekvämlighetssak. Men vi har en kompis som hoppade från Djurgårdsbron. Och precis då kom det en båt som han landade på. Det var inte bra.
Det är inte så roligt.
Vi ses vid fontänen.
Ja, naken.
Kommer det vara likadant idag då? Att du bara säger, det är för obekvämt med blöta kläder.
Ja, det är därför vi gör det.
Underbart.
För allas trevnad.
Men hoppas att ni har överlevt alla skolavslutningar och vi hörs igen nästa vecka och då är det midsommaravsnitt. Midsommarspecial kan vi säga kanske. Ja,
midsommarspecial.
Midsommarspecial, sommarspecial. Och fram tills dess så finns vi ju på Instagram, Denise Rudberg och Michaela Blay. Hej då!
Hej!
Den här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories.
Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen.
Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.